Hora, bitch, fitta,
PMS-käri, visa dina bröst, gå tillbaks till köket, kan du ha spela, fattar du?
Du lyssnar på Dokumenterat. Det är ju bara ett spel. Om sexism i spelvärlden och vad man kan göra åt det. Redaktör är Johanna Grönqvist. Dataspel handlar om känslor. Det kan vara en mycket intensiv upplevelse att spela. För att inte tala om de starka känslor som väcks då man tävlar i spel. Men hur uttrycks de här känslorna? Och varför finns det så mycket sexistiska, men också rasistiska och homofobiska kommentarer? Eller är det bara en del av själva spelet? Är det bara humor? Är det så att den som säger leken ger, den bör leken tåla?
Väldigt många svordomar överlag kretsar ju runt kvinnor eller kvinnliga könsord eller den typen av förnedrande uttryck och kommentarer, vilket gör att det är det som man möts av oavsett om man är med kvinna eller man, men det är ju fortfarande så att det riktar sig mot det kvinnliga könet, vilket jag tyckte var väldigt jobbigt att höra.
Det här är Lili Klefelt. Hon har spelat sedan 3-årsåldern och har varit med och grundat Female Legends, en svensk e-sportsförening för tjejer och icke-binära. En förening som nyligen fick över 5 miljoner kronor för ett 3-årigt projekt med mål att skapa en tryggare spelmiljö.
Jag har aldrig svurit på det sättet. Jag svär rätt mycket, men jag har aldrig någonsin använt könsord eller den typen av grejer. Så jag minns ju ganska tydligt när man satt och spelade mot andra och plötsligt så hör man någon som liksom brålar fitta och man bara, vad var det där? Du vet, och... Var kom det ifrån? Och det är klart att det kunde hända i skolan också, men då fick ju den personen skäll och det var ju tydlig markering att så där får man inte göra, så där får man inte säga, men när man satt och spelade då var det ju ingen som reagerade. Och det är ju också ett av problemen, att eftersom det inte finns några konsekvenser och det liksom triggas upp och triggas upp.
Det stora negativa är väl att som kvinna i spel så får du alltid uppmärksamhet och du känner dig ofta utpekad.
Det här är Susanne Lindström. Hon är också spelare och har hållit på med dataspel sedan lågstadiet.
Och sen är det ju en massa, rent ut sagt, bara hat du bemöts av också. Men att på något vis den där känslan av att alltid liksom märkas, att du får aldrig vara en med i gruppen. Bara att så fort det blir klart att du är kvinna så ska du pekas ut på något vis.
När du säger hat, vad är det för hat som du har stött på?
Hat kan väl vara alltid i form av liksom... källsord och att man blir hånad och att det liksom man blir iakttagen så att minsta lilla fel du gör ska kunna pekas ut att haha, hon är kvinna, se nu, hon kan ingenting. Eller sen är det ju bara liksom glåpord de ropar efter en av ingen orsak. Det som jag tycker att kanske har varit det värsta jag har upplevt är ändå sånt här stalkande, att folk börjar liksom faktiskt följa efter och liksom på nätet då följa efter och ta reda på saker om dig och ta reda på saker om ditt privatliv. Det är riktigt skrämmande att någon faktiskt lägger ner så mycket tid på att bara liksom försöka såra en för att man råkar vara en kvinna som spelar. Jag har råkat ut kanske för det att jag har spelat ett och samma spel länge, vilket betyder att man kommer in i communityn på ett sånt sätt att många känner igen en och man skapar en massa kontakter hit och dit. Och sen i något skede hade ju kommit på tal då liksom min sexuella läggning. Och det är någon som då har liksom fört ett rykte om att jag skulle vara lesbisk och jag tyckte då att vad har det för skillnad vad de diskuterar om mig. Att jag tänker inte säga varken bu eller bä, det får de diskutera bäst de vill. Det angår inte någon, det kommenterar jag inte. No, men det här ledde ju till att det blev jättespännande bland tonårspojkar som fick höra om det här. Och det spreds då liksom min gamertag, det spreds bilder som var stulna från min Facebook då. Och varje gång jag loggade in på min PlayStation så hade jag liksom en massa groteska meddelanden. Där var liksom pornografiska bilder. Det var liksom, och samma på Facebook också. Men att där var det ju lite mer begränsat, att folk fick ju faktiskt då liksom se till att göra lite fake accounts och så här för att man inte skulle veta vem de var. Men att då fick jag nog för en tid stänga av precis allt, blockera alla meddelanden liksom och bara vänta ut det.
Den här världen är ytterst kvinnoförnedrande. Den är väldigt rasistisk och mycket homofobisk. Och jag har sagt det tidigare, men att du kan vara en toppstuderande i skolan, du kan vara tutor i skolan, du kan vara en socialt aktiv person i skolan. Och sen så inne i Twitch så kan du citera Mein Kampf bara för att du kan.
Karl Ögland är lärare på yrkesskolan Praktikum och är en av dem som är engagerade i deras e-sportslinje. Och Karl är mycket kritisk till det språkbruk som finns inom spel.
Jag har en 9-årig dotter som en lördagmorgon för några veckor sedan kom till mig och sa så här att för hon har spelat Roblox, och Roblox är ett spel som man kan spela när man är 7 år gammal, så det var helt okej åldersmässigt. Och sen så var de inne, ska de göra en sån här lagtävling, alltså gå tillsammans som ett lag, gå och rejda eller gå och ta en borg eller någonting. Och så var det 20 personer, 19 killar och en tjej. Och alla killarna dödade henne hela tiden, fastän de skulle vara i samma lag. Och till slut så sa hon till mig så här att det känns som om de dödar mig bara för att jag är en tjej. Och sen så, för när jag slår tillbaka så kallar de mig konstiga saker som hår eller så här och hora. Och jag vet inte vad det betyder och jag fattar inte varför de säger så till mig.
Spelvärlden existerar en viss jargong i hur man pratar till varandra. Speciellt i så kallade multiplayer-spel, där flera människor spelar tillsammans online. Man brukar prata om ett slags trash talk, där du pratar skit för att psyka motståndaren. Många anser att den här jargongen hör till, att det är en del av kulturen, en del av det roliga. För man menar ju inget illa. Det är som sagt bara en del av spelet. Så ta inte åt dig. Skaffa tjockare hud. Men det resonemanget är flickor och kvinnor ganska trötta på.
Det finns vissa som tror att det finns en humor i att sätta dit tjejer online. Och jag tror att mycket av det bottnar i rädsla eller ett obehag att många känner, eller många unga killar känner att gaming är deras egen plats där de kan vara sig själva och där de kan få komma hem efter en jobbig skoldag och bara få stänga in sig på sitt rum och få sitta och spela sitt spel. Kanske också killar som känner sig utanför eller som tycker att det är svårt att få uppmärksamhet av tjejer eller har svårt att få tjejer och sådär. Det som är problemet är att det är precis samma anledning som vi tjejer spelar. Vi har haft en tung dag i skolan, vi kommer hem, vi vill bara sätta oss ner och spela vårt game och vi skiter i om vi är tjejer. Vi är gamers och det är det vi vill göra med vår fritid och det är så vi hanterar vår stress eller när man behöver vara sig själv för en stund, den typen av saker.
Lilly Klefelt är också helt övertygad om att ingen mår bra av den här hårda jargongen.
De flesta, både killar och tjejer, de vill ju inte ha det så, utan de har en frustration och den ger utlopp på det här sättet. Det finns för få vuxna att prata med och de mår inte bra utav den jargongen själva heller. Och de vill egentligen ta sig därifrån, men eftersom alla gör det så är det lättaste sättet att vara en utav de andra att göra det också.
Det är inte bara flickor och kvinnor som får möta hemska glåpord och förlöjligande kommentarer. Jargongen drabbar även pojkar och män. När jag träffar Nicolas Lindberg, Emil Lakamo, Kai Karlsson, Alexander Krogius, Mattias Pitkänen och Andreas Bjondal, som alla är andra årets datanomstuderande på praktikum och även studerar e-sport, så nickar de alla igenkännande när jag talar om den här jargongen. De känner mycket väl till de sexistiska, rasistiska och homofobiska kommentarerna som florerar på nätet.
No, jag tar inte något personligt om man säger det i nätet. Om det är något, jag brukar spela med sådana människor som jag inte alls känner. De är helt runt omkring hela världen. Så inte vet jag, man säger att man är bög och att man vill döda någon annan. Och så där. Men jag lämnar det bara därför jag inte tycker att det inte verkar på mitt liv på något sätt.
Hur är det med er andra? Vad har ni fått höra?
No, alltså, största delen av folk i näten är oftast jätterasistiska, homofobiska och så här till mig i alla fall. Men jag bryr inte mig så där. Jag har ofta skrattat.
Är det så att man inte tar åt sig? Att man liksom, man bara tycker att det hör till spelet eller att det inte sårar er?
Jag tror att det beror på människan, för att det finns nog sådana som blir bara argare och argare om man säger något tillbaka. Men sen finns det just de som inte bryr sig, och jag tror att vi är alla här sådana som inte bryr oss riktigt alls om någon är negativ eller något sånt.
Hur var det då när ni var yngre och spelade? Tog ni då åt er?
Ja, vi sa säkert ännu mer rasistiska ord, och det var bara 10 gånger värre än nu, ska jag säga.
Så det har blivit bättre?
Ja, det har blivit bättre. Man lär sig.
No, vad beror det på då att det har blivit bättre?
Vi håller på att bli vuxna.
Ja, det håller jag med på.
No, det sägs ju ett sådant här trash talk, och jag förstår att ni menar att det hör till spelet. Men sen finns det ju en gräns för, jag menar, om man säger rasistiska eller homofobiska kommentarer, så tycker jag ju att det finns någon gräns för vad man kan säga. Men hur upplever ni själva? Liksom, att, tycker ni att det finns en sådan gräns för att...
Nej, det finns nog ingen gräns för det. Det är bara roligare desto värre ord är, i min åsikt. Desto brutalare desto bättre.
Nej, jag kommer just ihåg att när jag började ungefär spela, vad heter nu, spel med främmande människor när jag var kanske 12. Och då, vad heter nu, så blev jag just jätte, vad heter nu, ledsen vad man sa åt mig. Och jag minns en gång när, vad heter, jag hade några spelkompisar, så de kämpade lite om att hur de ska sluta spela med mig och sånt där, så blev jag jätteledsen. Och jag förstod inte då att det var ett skämt, men nu när jag har växt liksom upp i den här just cirkeln, den här community, vad man nu än kallar det, så har jag börjat liksom förstå skämten och inte ta det åt mig själv.
Det är det här många påpekar, att om du är en del av spelgemenskapen, då betyder kommentarerna ingenting. Det är bara en del av spelet. När jag frågar de här praktikumstuderandena exakt vad de fått höra i spel, blir de nästan lite förskräckta. Sånt kan man inte säga i radion, säger en av dem direkt. De är alltså väl medvetna om att det är skillnad på sammanhanget, vad man kan och inte kan säga. Men att det bara hänger på i vilken kontext man säger saker och ting är kanske ändå lite väl förenklat. Jag ringer upp Osva Friman, som är spelforskare och håller på med en doktorsavhandling vid Åbo universitet om delaktighet i spelkultur. Osva Friman undersöker speciellt hur kvinnor spelar och interagerar. För Osva märkte nämligen att kön hörde starkt ihop med de maktstrukturer, hierarkier och sociala gränser som finns i spel. Vem bestämmer vem som ses som en fullvärdig spelare? Vem är det som har makt och vem får respekt?
Toki erilaiset valta-asetelmat ja tällaiset sosiaaliset ja kulttuuriset hierarkiat ja rakenteet on ominaista ihan kaikelle inhimilliselle toiminnalle. Et sen takia myös peleissä, mutta ehkä peleissä on aika konkreettisia ne esimerkiksi, että miten pelaaja saa vaikka valtaa siinä ihan pelin sisällä. Et siinä on, niissä on yleensä sisäänrakennettuina ihan pelimekaniikoissa ja pelisuunnittelussa erilaisia tällaisia valtarakenteita, esimerkiksi se, että kuka on päässyt korkeimmalle tasolle tai ränkille tai kenellä on millaistakin omaisuutta, peliesineitä ja niin edelleen. Että se on yksi juttu siinä.
Hierarkier och maktstrukturer finns överallt i vårt samhälle. Men i spelvärlden blir det väldigt konkret. Där det oftast handlar om att besegra och ta sig vidare från en nivå till en annan. Och Usva påpekar också att hatpropaganda och diskriminerande kommentarer finns det gott om också utanför spelvärlden.
Peleissä on paljon sexististä, rasistista, homofobista, muuten syrjivää kielenkäyttöä. Mutta tämä ei tietenkään ole ainoastaan pelien ja pelikulttuurin ongelma, vaan syrjintä ja vihapuhe ehkä tuntuu olevan aika vahvasti läsnä tässä ajassa kaikilla mahdollisilla alustoilla. Et voidaan tietysti miettiä, että mahdollistaako se internetin ja pelien anonymiteetti erityisen karua kieltä ja käyttäytymistapoja, mutta sitten toisaalta kun katsoo esimerkiksi Facebookia ja mitä ihmiset siellä postailee omalla nimellä ja kasvoillaan, niin kyllä se tuntuu siltä, että se on ehkä jonkinlaista ajankuvaa.
Ja, handlar det alltså om den tid vi lever i just nu? Många uppfattar att det är helt okej att uttala rasistiska, homofobiska eller sexistiska kommentarer, speciellt på nätet. Men om det här normaliseras och ingen ingriper, så har vi ett problem, anser Usva Friman.
Kyllä niitä argumentteja esimerkiksi näkee, että tällainen trash talk niin sanotusti kuuluu esimerkiksi sen pelin luonteeseen ja siihen kilpailuhenkeen, mutta eihän se niin ole. Ei se ole normaalia ihmisten välistä vuorovaikutusta, eikä siitä pitäisi nähdä niin.
Alltså framförallt så är det ett strukturellt problem som vi ser överallt i samhället. Det är ju samma sak med andra sporter eller andra mansdominerade grupper. Det som är så sorgligt med e-sport är att det är en av de få sporter där kvinnor och män kan spela på precis samma premisser. Och det är så tråkigt att det inte fungerar, utan att det då är strukturella problem istället som ställer till det.
E-sport eller elektronisk sport är en av de snabbast växande sportgrenarna och kunde vara den mest jämlika sporten i världen. För din könstillhörighet spelar absolut ingen roll när du spelar. Det här har spelorganisationer runt om i världen nu äntligen insett. Men så sent som 2014 uppstod en skandal då det framkom att kvinnor inte skulle få delta i världsmästerskapstävlingarna i det digitala kortspelet Hearthstone.
Niin silloin tämä kansainvälinen elektronisen urheilun järjestö perusteli sitä ensin sillä, että elektronista urheilua halutaan esittää vakavasti otettavana urheilulajina, mikä vaatii tätä käytäntöä, että naisille ja miehille on olemassa erilaiset eri sarjat.
För att e-sporten skulle ses som en seriös sportgren ville man införa skilda tävlingar för män och kvinnor.
Ja siitä sitten kansainvälisellä Reddit-keskustelupalstalla nousi kauhea kohu ja se levisi kaikkiin pelimedioihin ja myös valtavirtamedioihin. Ja sitten lajiliitolle tai tälle kansainväliselle elektronisen urheilun organisaatiolle satoi palautetta siitä, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, että me eletään 2000-lukua ja että ei ole mitään järkeä rajata naisia tämän lajin ulkopuolelle. Ja sen seurauksena sitten tämä lajiliitto taipui ja purettiin nämä sukupuolirajatut sarjat.
Det blev förstås en skandal och den internationella spelorganisationen fick så mycket feedback att man till sist ändrade åsikt. Problemet idag är ändå att väldigt få flickor och kvinnor deltar i tävlingar och turneringar. Och en av orsakerna är bland annat dåligt självförtroende. Lili Klefelt berättar att en av anledningarna till att Female Legends grundades var när hon deltog som tränare på e-sportsläger och märkte hur svårt flickor hade att ta plats.
I slutet av varje läger så hade vi en turnering. Och vi märkte väldigt tydligt att många tjejer var väldigt, tyckte att det var väldigt obehagligt. Och vi såg ju att en kille som var lika duktig som en tjej, om det var två spelare på samma nivå, den ena var tjej och den andra var kille, så var killen mycket mer benägen att liksom skryta om sin prestation eller säga hur bra han var, medan tjejen var mer så här: ja, nej, men jag kan ta den andra rollen om du känner att du vill spela den. Det är inte så viktigt, ta det som du känner dig bra på. Och sen så var det många av dem som hade väldigt svårt att ens vilja vara med i turneringen. Och sa, nej, men jag vill inte dra ner mitt lag. Och jag vill inte att mitt lag kommer förlora på grund av mig. Och sen när matcherna väl började så satt de liksom, låt mig inte dö först. Så att det fanns en helt annan attityd och approach och rädsla för att göra fel och för att bli dömd bland tjejerna. Och då kände vi att det behövdes ett tjejinitiativ. Och från början var det bara tänkt att vara en Facebookgrupp.
Den här Facebookgruppen blev Female Legends och har idag över 1700 medlemmar. Lilly Klefelt talar också om hur många flickor slutar spela vid 10-12 års åldern. Och hur hon själv i den åldern också kände sig som en outsider. Just för att hon var en tjej som spelade. Usva Friman berättar också att många vuxna ser spelande som en hobby för pojkar. Så när en flicka spelar får hon inte alls samma stöd och uppmuntran. Och får kanske ofta spela på storebrors gamla spelkonsol. Och det här känner Lilly Klefelt igen mycket väl.
Jag har ju två kusiner som är väldigt nära mig, en ett år yngre manlig kusin och en två år yngre tjejkusin. Och varje jul så var det ju så att jag och hon fick presentkort medan han fick pengar. Och det är väldigt svårt att köpa datordelar på H&M liksom. Och sen finns det också statistik som visar på att föräldrar tycker att tjejer spelar för mycket. Om vi säger att en tjej spelar 4 timmar på en kväll och en kille spelar 4 timmar på en kväll, så är det fler föräldrar som tycker att tjejen spelar för mycket än som tycker att killen spelar för mycket. Dessutom är det så att tjejen tycker själv att hon spelar för mycket när killen som spelar lika mycket inte gör det. Så det finns absolut skillnader i hur det behandlas, inte bara i skolan utan även utav vuxna.
Susanne Lindström är också irriterad över att hon som spelare inte blir tagen på allvar.
Det är just det där som man heller kanske som kvinna inte begriper, att hur är det möjligt att det ska vara så svårt att bli behandlad lika. Och på något vis blir det ju alltid att som kvinnlig spelare så måste du också alltid, före någon tar dig på allvar, så måste du bevisa vad du kan. Visa nu att hur många timmar har du i det här spelet, vad har du för rank och liksom visa dina stats nu här, och nu måste vi nog tävla mot varandra för att jag ska kolla ännu att kan du nu överhuvudtaget spela. Och det är liksom att man kan aldrig tro på när någon säger att, ja, men att jag är faktiskt helt, att jag fixar det här, jag klarar det här ganska bra. Nej, du måste bevisa det. Samma också att om du klarar dig bra, får en bra rank i ett spel, du är boostad, någon annan spelar för dig, du har blivit hjälpt, att det är nog din pojkvän nu som har liksom fixat det här åt dig. Och det blir ju lite sådär som att man borde liksom då sitta och filma allt liksom för att ha bevisen genast, som man vill delta i en diskussion och bara säga att ja, hej, yes, jag har också spelat det här, bevisa. Jag är också den där ranken, bevisa. Och då ska du alltid kunna liksom, eller så får du bara ta den där kampen och försöka liksom försöka vara med ändå, men det är ju liksom, det är tröttsamt.
Så är spelet då förlorat? Nej, det finns en massa saker som kan göras. Säg ifrån, uppmanar Susanne Lindström.
Om man själv sitter i en match och hör att någon annan spelare får höra sånt här. Någon blir utpekad, någon får en massa hat. Vare sig den spelar dåligt eller inte, det liksom spelar ingen roll att man säger någonting. Och man ska inte förvänta sig att när man säger någonting att det löser situationen och då att alla säger förlåt och bara slutar. Men det kan åtminstone vara en sån här liten tankeställare för den här som håller på. Så. Och kanske om nästa match den går in i och håller på likadant, så finns det kanske igen någon som säger att men lägg av, att det där är inte okej. Och då kanske det igen blir att aha, okej, det gick inte riktigt, det accepterades inte här heller. att det är ju nog det som jag tror att kan göra liksom den största skillnaden. Oftast får man ju råd bara att liksom, men håll dig borta då från internet om du inte tål det, eller stäng voice chat och blocka meddelanden, och visst kan man göra det. Det är ingen skam i att ibland ta en paus från allting och bara inte lyssna, men att i det långa loppet tror jag nu inte att det är någon liksom lösning på problemet. Utan jag tror nog att det, både förstås är det ju bra om man själv känner att man har kraften att säga emot, men att det är ju ganska svårt att om du är ensam där och blir utpekad, att du själv ska stå upp då och säga att sluta, att det här är inte okej. Att då är det ju alltid bättre om det är någon annan som tar din sida. Så jag tycker att man kan ju komma ihåg det där, att vare sig det berör en själv eller inte, så kan man ju faktiskt försöka vara den som säger till.
Lili Klefeld påpekar också att trash talk inte lönar sig. Spelbolaget Riot har statistik på att de som sysslar med att störa andra också spelar sämre.
Det finns ju forskning som till exempel Riot har tagit fram att om du är liksom toxic eller flamer in game, om du beter dig illa och klankar ner på dina motståndare, så förlorar du fler games. Så att det finns ju statistik som säger att du spelar sämre om du beter dig illa än om du beter dig bra. Så att den statistiken är rätt bra att kunna luta sig mot. Och även som vi sa, att de flesta vill inte ha den här jargongen, utan de har hamnat här. Och många har fått för sig att ja, men nu är det så. Men grejen med e-sporten är att den är så pass ny, så att den förändras ju hela tiden. Så det är inte ett problem att börja jobba mot liksom en bättre värdegrund eller ett bättre synsätt än nu.
Oberoende av vad den här nu, den som trashtalkar fokuserar på, att vare sig det är någon kvinna i matchen eller någon som den nu ropar någonting rasistiskt åt eller vad som helst, så det är ju sällan en sån spelare som själv utmärker sig, utan den är ju fokuserad på det där att den ska trycka ner alla andra. Och jag kan inte minnas att jag någonsin skulle ha sett någon sådär superbra spelare hålla på det viset. Klart att alla kan liksom bli frustrerade ibland och säga liksom några hårda ord eller så här, men att de som helt genomgående håller på det viset, så det brukar nog inte vara riktigt de här bästa.
Även spelorganisationer försöker bidra och har regler för hur spelare ska bete sig, både i spel men också utanför spelen. Spelvärlden har en egen code of conduct, en uppförandekod. Och om du inte följer den kan du få en tillsägelse eller böter eller till och med bli avstängd. Problemet är nu att den mer gäller professionella spelare. Men Pia Öhman, som är socialhandledare på yrkesskolan Praktikum, påpekar att många kanske inte tänker på att det du gör som ung amatör kan få följder längre fram om du tänkt dig en professionell karriär som spelare.
Vi har hört exempel på alltså 15-åriga killar som har spelat och varit rätt bra på spel och förstås blivit bättre än efter. Som 17-åringar, alltså 2 år senare, blivit liksom eller sökt sig till liksom professionella spelligor och kommit på intervju och det har sett bra ut. Och så har intervjuaren konstaterat att vi kollar upp, eller vi återkommer. Och så när de har kollat upp profilen och de spår som finns, ser att den här killen då 2 år senare, 2 år tidigare har sagt osakligheter eller betett sig dåligt i ett spel, så betyder det att där finns liksom den här markeringen, och då får han inte det här proffskontraktet, eller då kommer han inte vidare i sin liksom önskade spelkarriär. Och det är ju kanske tuffare än vad det är inom, om man då jämför e-sport med traditionell idrott. Att om du som 15-åring spelar innebandy och skriker någonting fult under en match, så då får du röda kort och då kanske du får sitta där en stund och fundera över ditt beteende. Men nu kanske du ändå kan spela i landslaget 2 år senare.
På yrkesskolan Praktikum kan man alltså välja e-sport som ett fritt valbart ämne. Av de närmare 50 elever som valt e-sport finns det en kvinnlig studerande. Och nej, Att studera e-sport betyder inte att man sitter och spelar dagarna i ända. Det handlar också om fysisk och mental träning. Pia Öhman, som är socialhandledare, menar att kursen väldigt långt handlar om livshantering.
Det blir ju liksom helt ett nytt tankesätt, det att vi bekräftar deras hobby. Vi bekräftar liksom att wow, du spelar, vad roligt. Någonting som de inte egentligen någonsin har blivit bekräftade för, utan de har alltid fått höra att sluta nu att spela, varför sitter du hela tiden och spelar och så här. Och så bekräftar vi den biten, så inser de ju redan där att det blir liksom ett annan vinkling på hela tankesättet. Och så märker jag, som har gjort socialt arbete i skolan i många, många år, 15 år, så jag pratar ju egentligen om samma saker, men nu har jag en annan referensram i och med e-sporten. Jag har också, när jag jobbade som kurator för 15 år sedan, har jag berättat att ungdomarna, det är viktigt att sova och att äta och att röra på sig. Men nu blir det liksom ett annat kontext när jag säger liksom att om du vill bli bättre inom dataspel eller e-sport, så då är det viktigt att sova tillräckligt och äta rätt och röra på sig. Så på samma sätt tänker jag med det här liksom uppförande, att det blir mer konkret och det ger, de där ramarna blir liksom så tydliga när du kan förankra det till den där liksom hobbyn eller livsstilen, som det kanske är för många. Det är inte ens bara en hobby, utan det spelande är liksom en jätteviktig grej alltså.
Spel är så mycket mer än en hobby, menar Pia Öhman på Praktikum. Och spelens värld är inte heller förbehållen pojkar och män. Den är öppen för alla. Därför menar också Lilly Klefelt att Female Legends, som hon varit med och grundat, bara är en tillfällig förening.
Female Legends yttersta mål är att inte behövas. Det har det alltid varit. Vi kämpar ju för att det inte ska vara någon skillnad mellan kvinnor och män i e-sporten. Vi vill ha ungefär jämställt 50-50 på sportscenen, och vi vill se till att tjejerna kan ta sig dit. Problemet är ju nu att anledningen till att det inte finns så mycket proffs som är tjejer är att liksom poolen de kommer ifrån är mycket mindre. Det är mycket fler killar som spelar e-sport på gräsrotsnivå än vad det är tjejer som gör det. Så vi måste ge tjejerna mer utrymme att ta för sig. Och vi har ju valt att göra en separatistisk satsning för att vi tror att det är där våra medel och med tid och pengar gör mest skillnad. Men ytterst så ska det ju inte behövas. Det ska ju inte spela någon roll om du är tjej eller kille. Det ska ju bara spela roll hur duktig du är på spelet.
Och för att nu till sist göra det klart och tydligt. Spel är så mycket mer än sexism och hård jargong. När jag ställer frågan vad spel och spelandet gett dig, då börjar alla de jag talar med att le. De nämner nya vänner, de pratar om att sitta i timmar och skratta tillsammans. De tar upp sina goda språkkunskaper i engelska. De berättar om jobb de fått genom de nätverk som de byggt upp genom spel. Och de talar om hur de blivit bättre på att samarbeta. Och jag tänkte låta Susanne Lindström få det sista ordet.
När jag tänker tillbaka på alla spel och alla oändliga timmar jag har lagt ner på spel, så inte det är ju de här negativa sakerna jag ändå tänker på, utan det ger ju en otroligt mycket glädje också. Det ger ju både de här själva liksom fantastiska berättelserna och sen en sån här gemenskap som är svår att hitta annars, kanske liksom i synnerhet i vuxen ålder. Så tänker jag på något vis att det är ju som att jag sitter där med mina kompisar i samma ålder. Liksom efter jobbet kommer man hem och så startar man ett spel och spelar tillsammans. Det är ju som en lek, men samtidigt att man liksom presterar. Det finns ju alltid ändå det här liksom att det är något mål man ska nå och man ska klara av något. Och det är ju ganska skönt egentligen att målen är ganska tydliga i spel. Så man kan komma hem från jobbet även om man har haft en riktigt dålig dag, och så kan man lyckas.
Du har lyssnat på Dokumenterat. Det är ju bara ett spel. Om sexism i spelvärlden och vad man kan göra åt det. Redaktör var Johanna Grönqvist, ljudtekniker Stefan Granholm och producent Staffan von Martens.